Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här veckan, Fabian, blir det fullt fokus på rapportperioden, för det är det som är det stora som händer just nu, får man ändå säga, eller hur?
Ja, och framförallt förra veckan hände det ju väldigt mycket intressanta saker på börsen. Du såg Facebook full 26% på en dag. Det är rätt galet med tanke på storleken på bolaget.
Verkligen. Och den rapporten ska vi gå igenom. Jag får med att det var en typ hela Sveriges BNP följde väl med på en dag.
Ja,
nej, hela Sveriges statsbudget. Förlåt, inte BNP.
Och det är ett bolag på 500 miljoner. Och det är helt galet. Och vi såg liknande i andra av de här tech-giganterna. Amazon gick ju nästan 20% after hours efter de hade släppt rapport.
Och det var ju för att den föll var väl nästan 10% innan rapport. För man trodde, oj, den kommer också komma in svagt säkert. Och sen var det inte svagt och då stack det upp 20%.
Exakt, och så var det ju med Snap, moderbolaget i Snapchat också. Förvisso endast 40 miljarder dollar i market cap. Men föll ju nästan 25% för att sen handlas upp över 50% after hours. Men den typen av volatilitet för de här stora bolagen är helt galet.
Man är van att se det i krypto, men inte kanske i Facebook eller världens största börsnoterade bolag.
Ja, exakt. Med tanke på att folk inte handlar krypto för att det är för volatilt. Sen har man det här på världens största och mest likvida börs. Det är helt galet. Jag menar, tänk dig, bara de här 26% Facebook tappar på en dag, det är ju mer i värde 99,9% av alla bolag som någonsin funnits. Och det är utraderat på en dag. Det är helt galet vilken volatilitet. Och sitter man här och snackar om effektiva marknader.
Ja, verkligen. Nej, vi ska prata om rapporter idag. Gå igenom, det är ju inte FANG längre. Nu har vi, du har ju valt att kalla det för MANGA, va?
MANGA.
MANGA, förlåt.
Ja, ja, men MANGA-bolagen.
MANGA stavas ju MANGA.
Exakt, det blir ju Meta, Alphabet, Netflix, Guggan, Apple och Netan.
Ja, jag vet inte hur du fick ihop det där riktigt. Du missade, du sa ju Alphabet och Google, men du menade ju Apple.
Så är det.
Och Amazon i Ana. Ja, precis. Väldigt
rörigt. Jag tänkte bara att vi skulle snacka om samma rapport 2 gånger.
Ja, då har vi sparat jättemycket tid på förberedelser. Ja, och nu bara för att jag sa Google här också så vaknade min Google-assistent. Så det är lite obehagligt. Google lyssnar ju faktiskt hela tiden på våra poddinspelningar. Det tycker jag känns lite obehagligt faktiskt.
Det där rent allmänt tycker jag är rätt intressant att Google och Facebook lyssnar och förvisso, det kanske är så, vad fan vet jag. Men folk underskattar verkligen hur lätt det är att targeta med data. Hur, för alla vill ju tro att man är unik, att man är väldigt svår att förstå sig på.
Du syftar ju på det här nu att många säger att om de pratar om Carlsberg till exempel, så får de sända upp annonser för Carlsberg på Facebook. Och så tror man då att det är en mikrofon som lyssnar på en i mobilen.
Exakt, men grejen är att du behöver väldigt, väldigt lite datapunkter på en viss person för att kunna veta vad de gillar för kläder, vad de har för musiksmak, vad de, jag menar, går och handlar sin mat, vad de föredrar för matbutik, vad de föredrar för telefon. Och det här behöver du inte ha någon speciell machine learning algoritm för. Du kan göra det som vanlig person med lite statistik. Så att jag tycker det där är ju lite överblåst. Folk vill bara tro att de är mer unika än de är, men de flesta människor är exakt som alla andra de umgås med. Bor på ett visst ställe, shoppar på ett visst ställe. Ja, då kommer antagligen majoriteten av allt annat du gör också vara exakt som de du umgås med.
Ja, och framförallt rent tekniskt också känns det ganska enkelt att motbevisa att telefonen skulle helt enkelt spela in och ladda upp allt du säger. För då skulle man ju ganska enkelt kunna kontrollera det och titta på datan som dras. Det skulle dras ganska mycket data om den konstant skulle streama ditt ljud till Google. Och det skulle kräva ganska mycket datorkraft för Google att hantera allting du säger hela tiden. Det är ju faktiskt en anledning, det är därför man tränar de här Google-assistenterna på just den här termen, till exempel Hey Google, för att den ska lära sig känna igen den även offline. Hade de behövt processera allting online hela tiden så hade det tagit alls för mycket datorkraft. Men däremot var det rätt intressant. Jag tror det var Samsung som hade en tv för några år sedan där de hade liknande typ av kommando du skulle kunna röststyra tvn. Men där löste de det faktiskt med att den hela tiden lyssnade och skickade datan till Samsung för behandling för att den skulle kunna tolka datan. Problemet var att det kom fram dels som sagt att den streamade konstant. Så de streamade allting som hände i ditt vardagsrum rakt in i Samsungs huvudkontor. Dessutom visade sig att det gjordes helt okrypterat. Så det var en helt okrypterad kanal där vem som helst kunde gå in och lyssna i ditt vardagsrum om du hade en Samsung-tv.
Det låter lite som de här vad heter de? 11818. Det var helt öppen databas. Man bara kunde gå in och kika.
Tänker på 1177, ja.
1177?
Precis, vårdupplysningen.
Vad är 11818?
118 var ju nummerupplysning. Det används inte så jättemycket längre.
Daterar man sig själv, som man säger.
Ja, däremot 1177, precis. De outsourcade ju sin telefoniväxel på något sätt. Och sen skickades det någonstans ner till Thailand, tror jag var. Där stod en server. Och den var ju helt okrypterad, tydligen.
Riktigt snyggt.
Men du, vi ska ju såklart nämna vår samarbetspartner Aktier, AXYER, som vi älskar och använder. De har under veckan lagt till stora, stora nyheter. Dels är det jättekul, vi ser att det bara exploderar antalet användare på den här plattformen och det är väldigt mycket bra, intressanta diskussioner om aktier. Dessutom har de under veckan lagt till amerikanska bolag. Tidigare har det bara varit svenska bolag framförallt och med all information om dem. Nu finns det amerikanska bolag också så du kan följa dem och det kommer här under kommande veckan också nyheter då också för de amerikanska bolagen. Jag tycker faktiskt det är klockrent. Jag följer ju ett gäng svenska bolag i aktierappen som jag gillar och då plingar det ju till och så får jag pushnotisen när det kommer intressanta nyheter där och så kan jag vill kolla diskussionen kring just det bolaget. Och nu kommer även det för amerikanska och då kommer man också få amerikanska nyheter. Sen håller vi på att jobba med också att det ska komma en portföljfunktion. Man ska kunna sätta upp och simulera en virtuell portfölj. Och det där blir ganska intressant. Vi har ju pratat om att kanske stoppa in våran Twitterfond som vi håller på med in i där också.
Ja, exakt. Mycket intressant på G. Men, kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Ja, och vi går väl in på veckans tre snabba, eller veckans topp tre. Och det första, det är ju den här nedgången i krypto. Nu har det studsat ganska rejält i kryptomarknaden, men det var ju en rejäl nedgång där. Och tur var väl det, för McDonald's nu ledde ju ligan i USA för January Jobs One Month Net Change. Alltså största ökning i nya jobb. Man adderade 151 000 anställda. Antagligen lite tack vare kanske att krypto gick ner och många slutade daytrada.
Ja, det var ju kul. Vad var det, 4% av amerikaner som sa att de nu var ekonomiskt fria på grund av krypto förra året? Och jag tänkte väl då, vad mer om ekonomiskt fria? Jag kan tänka mig att det var några som lyckades daytrada ihop en månadslön och så tänkte, det här kan jag göra på heltid. Och sen visade det sig, det kan jag nog inte göra.
Nej, och det var rätt kul faktiskt. Det har ju varit anledningen till att vi pratar om McDonald's och krypto är för att det har ju varit en pågående liksom, meme eller ett pågående skämt om just att säga. Det görs väldigt mycket memes med att okej, om jag inte klarar mig med krypton, då finns alltid McDonald's. Om jag misslyckas med krypton, då kan jag gå till McDonald's. Det har liksom varit ett stående skämt. Vilket var rätt kul, för att när ganska exakt när Bitcoin bottnade nu senast, så var just McDonald's officiella Twitterkonto gick ut och frågade, hur går det för alla er som håller på med kryptokonton just nu?
Det är det. När man är på botten, då finns McDonald alltid där, sträcker ut handen.
Exakt.
Ja, och sen var det rätt intressant, lite statistik från Jesse Felder, en rätt kul kille på Twitter.
Ja, och det här fick han väl från mig, eftersom jag sa förra veckan så sa jag so goes January, so goes year. Alltså, så januari går, så går året. Och det lyssnar jag. Jag tror Jesse lyssnar på podden, så att han tog ju fasta på det här.
Ja, och i stort sett statistiken han visade här var att förutom förra året då, så förra året var ett undantag, så har varje år sedan 1950 som startat med ett januari som har gått minus, så har det följts av en ny eller fortsatt björnmarknad eller en 10% korrektion på det som liksom hände i januari, eller att året har legat flat. Så att ska man lyssna på den statistiken så ser ju inte 2022 just nu särskilt ljust ut.
Nej, och det är ju precis det som jag sa. As goes January, so goes the year. Det är egentligen det det handlar om. Att historiskt tittar man på det så brukar det vara så att så januari går, ungefär så kommer resten av börsen gå. Om det är ett svagt januari så får vi en svag börs. Om det är stark januari så får vi en stark börs. Så att det finns ju statistik för att backa upp det, och därav att den sägningen kommer från det. Och tredje vi skulle kolla på här, och det är väl kanske vad som driver den här nedgången och vad som driver eventuellt då att vi skulle få ett sämre år. Och det är ju just att nu kommer rapportperioden, första rapportperioden för 2022. I och för sig då för rapporter som liksom, alltså rapporterna speglar ju vad som har hänt under sista kvartalet i 2021. Men det är väldigt intressant att se ändå att nu har ju över hälften av bolagen i S&P 500 rapporterat. Vilket motsvarar då alltså över 70% av market cap, alltså börsvärdet. Så det är en majoritet helt enkelt av amerikanska bolag som har rapporterat nu. Och resultaten är väldigt bra. Helt liksom brett över marknaden så är resultaten bra, vilket man också trodde. Totalt 34% tillväxt i vinsttillväxt. Det tycker jag är rätt otroligt. Jag har inte snittet i huvudet, men det känns inte som att det i snitt växer över 30% per år. Så det är jättestarka siffror, men vi kommer ju då också från en väldigt svag period. Om man kan jämföra det i Q3, nu det här var ju Q4, Q3, så tredje kvartalet 2021, då var det 42% vinsttillväxt. Så det har varit enormt starka siffror, men det är ju för att allting hela tiden jämförs med 2020 som var ett exceptionellt år. Det här var ju för övrigt väldigt komiskt, det här var ju Biden ute, alltså president Biden ute och kommenterade också, inte just vinsttillväxten, men däremot så pekade han ju på att han hade den högsta BNP-tillväxten i USA nu, enligt historien, och att det var så mycket bättre än alla presidenter. Vilket är idiotiskt, för att han ville ju inte peka på den BNP-tillväxt som han hade 2020 som var negativ. Men det såg ju förstås väldigt bra ut om alla fram det så. Men varenda en i princip i hans kommentarsfält skrattade åt dem att det var en så otroligt idiotisk jämförelse. Det viktiga nu i alla fall är ju att som sagt vi hade 42% vinsttillväxt i Q3 2021. Och nu har vi 34%. Det är jättebra. Men marknaden fokuserar alltid på rate of change, alltså förändringstakten. Så det spelar ingen roll. Och det tycker jag man ser ofta faktiskt. Det är någonting som folk borde ta med sig mer. Många kommenterar rapporter tycker jag och säger att men vänta, siffrorna såg jättebra ut. Varför faller aktien? Okej, men det är två saker man måste fundera på. Ett, rate of change. Alltså vad är förändringstakten? Ja, det är jättebra nu att vinsten i snitt växer 34%, men det är en lägre vinsttillväxt än 42% som var kvartalet innan. Vilket alltså då tyder på att det minskar tillväxten, och vi vill ju inte ha någonting som minskar tillväxt. Så tänker jag att i marknaden i fall. Förändringstakten är jätteviktig att fokusera på. Det andra just med rapporter, det är ju hur man guidar framåt. Det kan ju vara så att borde rapportera 100% vinsttillväxt, men så säger de, ja, det, så är det nu. Men nästa kvartal räknar vi med att vi kommer gå back lika mycket, så att vi blir plus minus noll. Så det där måste man fokusera på, att guidning är väldigt viktig, vad som händer i framtiden.
Det tycker jag väl det som är mest bearish när man läser de här, framförallt big tech-rapporterna. Många som guidar, även fast de har haft rätt bra kvartal, även de som inte har liksom nått sina estimat eller nått analytikernas estimat, de guidar relativt svagt framöver. Många som guidar ensiffrigt eller max 10-11%. Många som guidar att de kommer behöva öka capex drastiskt. Många som guidar för marginalkompression. Det ser inte jättebullish ut framöver. Om det kan ju såklart ändras om ett halvår, om ett år, vad vet jag. Men enligt deras egna guidning tycker jag inte att det verkar superbullish.
Nej, och sagt, det där är intressant ju som du säger, och det är därför guidningen är viktig. Det är därför man också kan se ibland till på en rapport, precis när siffrorna kommer, då börjar robotar handla och kanske de som bara läser rubrikerna, och så går aktien upp först för att det är starka siffror. Men sen ser man ganska snabbt därefter att det har sjunkit, och det är det ju oftast på conference callet så efter, eller att folk har hunnit läsa längre rapporten, så ser man att de guidar ganska svagt framåt. 76% av företagen som har rapporterat i S&P 500 har slagit estimaten från analytiker. Men det är lägre än de 83% som slog förra året. Så att det är ju liksom återigen en jättebra siffra, men det är lägre, sämre jämfört med föregående år. Och i snitt då ligger man ungefär 8% över konsensus, alltså över det analytikerna har trott om bolagen. Och det är faktiskt sämre än femårssnittet och sämre så än ettårssnittet.
Så avtagande trend. Är det så att ekonomin stannar av lite?
Ja, men lite så. Så att det är väldigt bra siffror nu. Det kommer säkert vara bra siffror framåt också, tror jag. Men så att det kommer minska tillväxten. Och framförallt kommer det, som du säger, att det är en stor grej som man kommer få problem med. Det är det här med marginalen. Att marginalen kommer sjunka i många branscher. Det pratade ju också om förra veckan.
Det var ju en väldigt snygg call från dig faktiskt, att det skulle kunna hämma de här big tech-bolagen. Och det är faktiskt det man sett det här kvartalet och det här senaste året. Att det är väldigt många av de här big tech-bolagen som
Och det lär ju slå brett med tanke på att det kommer nog slå brett också med tanke på att vi har, liksom, har den här inflationen vi har. Den, inflationen gör att folk kommer kräva högre löner och alla former av material och insatsvaror och så vidare blir lite dyrare. Vilket betyder att företag måste höja sina priser lite grann om de ska kunna kontra. Och det kanske inte folk accepterar riktigt. Sen såg man dessutom att tittar man på S&P 500s vinst per aktie och slår ut det över liksom, ja, du ser det på en graf och sen har du en trendlinje över det, alltså vad är snitttillväxten på det där, så ser vi att vi ligger långt över det här snittet. Och det här brukar vara en sån graf där det har så kallad reversion to the mean, det vill säga att vi brukar återgå någonstans till snittet och sen går vi lite under snittet, sen lite över snittet, så det liksom pendlar fram och tillbaka lite cykliskt, men i snitt så söker ju vinsten över tid. Men just nu ligger vi 40% över den här historiska trenden då, och det är väldigt, väldigt markant över den, vilket tyder på kanske också att vinst per aktie, de här många av bolag behöver komma ner lite grann, eller kommer tyvärr komma ner lite grann antagligen, för att komma ikapp den här trenden. Men apropå rapporter, det var det vi skulle prata om idag också, så jag tycker att vi hoppar in kanske på dagens huvudtema.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Emma.
Ja, och eftersom den nya förkortningen är manga och inte fang, så tycker jag att vi börjar med Meta, alltså för detta Facebook. Och jag tycker det var lite kul här innan vi drar in på rapporten att Melvin Capital, det är alltså hedgefonden som torskade hälften av sitt kapital när de shortade GameStop, de köpte Facebook-aktier för 1,4 miljarder dollar i Q4 2021. Alltså strax innan rapport.
Ja, det går inte bra för Melvin Capital.
Det har inte varit ett bra år för dem. Men allmänt, Facebook-rapporten, Den såg ju på ytan väldigt bra ut. Omsättningen för helåret växte 37%. För kvartalet växte 20%. Vinsten växte 35% på helåret. Men man missade estimaten och framförallt så guidade man lägre tillväxt framöver. Cirka 3-11% year on year i Q1 2022. Och på det här så följer ju rapporten, på det här föll Facebook 25%.
Otroligt, det trodde man inte man skulle se den här typen av bolag på en intradagsrörelse.
Nej, så egentligen är det, de har två rätt stora problem här. Först och främst så har ju Facebook haft väldigt stora problem med Apples IDFA-förändringar. Alltså hur Apple tillåter att tredjeparter trackar data. Och det här påverkar till exempel hur du kör targeting för annonser och så vidare. Och det gör ju att Facebooks return on investment för deras kunder, alltså företag som annonserar på Facebook, minskar. Deras ROI minskar.
Ja, vi kanske ska prata snabbt om det med IDFA. Det är en ganska viktig grej att känna till, speciellt om man investerar i någon typ av bolag som håller på med annonsering. Både det gäller även många mobilspelsföretag. Till exempel har vi MAG Interactive på svenska börsen som hävdar att de har gynnats av det här eller klarat det och parerar bra. Även tror jag M8G, Media Games Invest, säger att de har klarat sig bra för de har egen tracking kan man säga. Men i grunden, nu ska jag säga att jag inte är helt inläst på Apples IDFA, men den stora grejen är väl egentligen att Apple är ju de som faktiskt någonstans ändå, man kan säga vad man vill om Apple, men de är ändå i alla fall som slåss mest för integritet i Silicon Valley. Sen kan man som sagt då säga att det inte är så mycket de slåss för integritet, men de slåss ändå mer, betydligt mer än Google. Och de har ju försökt göra då att man ska anonymisera den här datan, så du ska inte kunna tracka folk mellan appar, du ska inte kunna tracka tydligt vem den här användaren är, utan du får mer ett anonymt ID och så vidare. Och det här har man då gjort till en opt-out, det vill säga det är automatiskt igång att de inte kan tracka dig. Sen kan du, om du vill, gå in i inställningen på din iPhone och säga att ja, det är okej att de trackar mig, men ärligt talat, det är ingen som kommer göra det.
Exakt, för förut var det ju tvärtom. Förut var du tvungen att säga att du inte ville bli trackad, och nu måste du säga att du vill bli trackad, rättare sagt.
Precis, och det är egentligen det, alltså tittar vi på Facebooks affärsmodell och även Google till stor del, så handlar det väldigt mycket om att Facebook, de har ju en liten like-knapp på nästan var och varannan sida på hela internet. Alltså går du in på New York Times och läser en artikel, längst ner står det ju like och share on Facebook. Den där lilla grejen, det kallas ju ofta för en pixel, just det här fallet är det ju en knapp, men det finns ju också det som kallas för en pixel. Och den där lilla rackaren finns ju på massvis med olika sidor, och varje gång du då går in på New York Times artikel i det här fallet, då ser ju Facebooks lilla pixel att oj, nu laddade han den pixeln från New York Times. Han är alltså inne och läser en artikel på New York Times, och då helt plötsligt kan de tracka till exempel, okej, han läser den där artikeln, alltså har han kanske den här politiska läggningen och så vidare. Och det här gör de ju då på miljontals med sajter i princip, så att de hela tiden kan följa det, hur du rör runt på internet. Utan, det handlar alltså inte bara om vad du likar och gör på Facebook, utan de ser ju egentligen allting du gör på hela internet, och det här jobbar ju även Google med.
Och där fungerar ju Apple som brandväggen mellan dig och Facebook, kan man ju säga. Och det visar ju kraften på att faktiskt äga den, och vad säger, det mediet som själva slutanvändaren har. För du måste ju använda din iPhone för att gå in på Google, gå in på Facebook eller vad du nu ska använda. Det visar hur otroligt kraftfullt det är att äga ett operativsystem. Och det är väl till viss del varför Google kanske har klarat sig bättre också. De har ju ett operativsystem via Android.
Och att de till stor del är liksom din, alltså vår väg in på nätet. De äger ju den största sökmotorn, vilket gör att de kan ju också tracka dig genom vad du har sökt på någonting.
Exakt.
Och komma in på det. Därmed får du en enormt mycket större insyn än om du bara hade följt deras Facebookflöde. För sanningen är idag, Instagram är jättestort. WhatsApp är också förstås stort. Men där kanske man inte trackar intressen på samma sätt. Men Instagram och till viss till Facebook. Men det är ju så att de tappar ju användare nu, och det är ju liksom färdsmannen, framförallt Facebook, och in och likar saker. Så du ser inte på samma sätt intressen, utan du måste ju hitta, kunna tracka folk just genom att de är inne på olika sidor och du kan följa deras aktivitet. Det är också intressant apropå just sökmotor och Apple, som vi sa. Det tror jag är verkligen en stor grej som kommer att komma, att Apple kommer att lansera en egen sökmotor inom kort som kommer att ligga på deras mobiler. Det finns egentligen ingen anledning att de ger bort all den datan till Google.
Verkligen, verkligen. Och allmänt så förväntas Facebook torska 10% av deras intäkter 2022 på grund av den här nya IDFA-inställningen från Apple. Men jag tror som många andra att det här är ett kortsiktigt problem. Många andra bolag, som sagt, som Niklas sa, har klarat det här rätt bra ändå, och det är väl bara, ja, det är väl bara en viss tid innan Facebook klarar det här bra också. Så jag tror verkligen att det här är ett kortsiktigt problem som de kommer lösa.
Och vi kanske bara ska förtydliga det, varför det liksom påverkar Facebooks intäkter. Det är ju för att Facebook jobbar ju framförallt med modellen att man betalning per klick. Så det är därför också det är så otroligt attraktivt att annonsera på till exempel Facebook och liknande, och även Google. Du betalar ju bara när kunden faktiskt klickar på länken.
Du kan ju betala för att visa och grejer, men de flesta vill ju ha per klick, per conversion.
Precis, som du säger, man kan betala för att de bara ska se det, då betalar man per view. Men det vanligaste som du säger är per klick, och det är helt enkelt för att man vill ju bara betala för de som faktiskt var relevanta. Och därför är det viktigt för Facebook att vara superrelevant och verkligen kunna följa spåra dig som användare, så att de ger dig rätt länkar så du klickar på dem. De vill ju att du ska klicka på dem, och den som annonserar betalar bara dem. Så det är därför det blir mindre. Det är inte så att folk vill annonsera mindre på Facebook, men de kan ju nu servera mindre relevanta annonser, därmed klickar folk lite mindre, och då tappar man 10% av intäkterna. Och det säger någonting ändå om kanske känslan om de intäkterna.
Exakt.
Men det är också lite intressant, förlåt att jag bryter igen, men det är också lite intressant ju, just att Facebook verkligen har varit en sån här snackis nu senaste månaden, tycker jag, om att det är ett value play för att den har blivit så pass billig. Och så helt plötsligt ser vi, det är verkligen så intressant hur marknaden verkligen alltid har rätt. Det finns vanligen anledning till att Facebook har gått ner väldigt mycket och blivit väldigt billig, för att man har börjat se de här riskerna i intäkterna antagligen.
Det du sa tidigare om att Facebook tappar användare tycker jag vi ska gå in på, för att det om något satt ju skräck i investerare. Man sa ju att man hade torskat cirka 1 miljon daily active users globalt, att användare spenderade mindre tid i apparna och att tillväxt stagnerat i USA och Kanada, som är de mest lönsamma marknaderna. Och det senare kanske inte är en så stor grej. De är trots allt en väldigt moget, de har väldigt mogna appar, det är ett moget bolag. De har cirka 3 miljarder användare. Så att de stagnerar i vissa marknader skulle hända förr eller senare. Det som antagligen är en lite större grej, det är att mindre tid spenderas i apparna. Och flertalet gånger i earnings callet så nämndes TikTok. Och jag vill bara påpeka här, vem började prata för 2 år sedan ungefär om TikTok och att de skulle börja dominera sociala medier och att de skulle vara ett rejält hot mot etablerade spelare? Jo, Fabian. Och det känns ju jävligt bra med tanke på att det var rätt många som var skeptiska till det då. Men tji fick de, för det var inte så jäkla konstigt egentligen. För TikTok, de används ju framförallt för entertainment, Facebook för kontakt.
Och sen ska det ju tilläs, nu heter de ju Meta, och det är ju för att de äger så många olika plattformar. Många tycker jag, och det ser man verkligen i alla möjliga sammanhang, vi ska komma in på en annan grej sen också kring det här. Men det är väldigt många som fortfarande tänker att Meta bara är Facebook. Och säger, men vem är det som använder Facebook längre? Okej, ett. För det första använder Facebook globalt. Bara för att du liksom några, alltså bara för att de flesta kanske i Sverige tycker att Facebook är lite tråkigt, betyder inte att det är sjukt stort globalt. Det är jättemånga som använder det i andra länder. Men sen äger de faktiskt också Instagram och även WhatsApp och så vidare. Och Instagram så tycker jag fortfarande är så att, alltså majoriteten om man tittar i Sverige är ju superberoende av Instagram. Men som du säger, det man ser är framförallt ungdomar, framförallt yngre går ju till TikTok, och TikTok är framförallt mycket mer beroendeframkallande.
Exakt, och jag tycker själv jag har sett ett skifte där man för 10 år sedan var väldigt, man ville gärna visa upp sig själv, man ville visa upp det man gör, och det har snarare skiftat mot att man vill producera content, och jag tror väl att det är hårsfin linje där vad skillnaden egentligen är, men i slutändan så är det ju rätt stor skillnad på att göra en kort 15-30 sekunders film som ska vara underhållande, ska vara lite skämtsamt, eller att lägga upp bilder på din mat eller bilder på när du sitter och kollar film. Så jag ser väl att det börjar skifta allt mer. Folk vill hålla det de gör på dagarna mer hemligt, medan de kanske vill visa upp en annan, kanske mera fake persona utåt. Och det säger Facebook också. De ser ju mycket av det här att folk lägger inte upp lika mycket på feeden längre. De skickar ju det snarare i personliga meddelanden. Och det är någonting som de strugglar lite med. Någonting som de vill...
Ja, för den är ju svår. För det är ju mycket svårare att få in annonser. Alltså om det har kommit in annonser i ens chattflöde hade man blivit tokig och bytt plattform ganska fort, tror jag.
Senaste 2 åren har ju deras största grej varit stories på Instagram. Och det är de här små knapparna högst upp ovanför flödet. Men det monetariserar de ju inte särskilt bra. Så att deras största dragning på plattformen är någonting som de inte monetariserar. Och nu har de ju möjligheter med Reels som ska vara en TikTok-kopia. Men de eftersläntrar ju det här. De försöker ju alltid komma i kapp.
Ja, och tittar man på videoinnehåll till exempel på Facebook så ser man att majoriteten, alltså över säkert 80%, är ju snott. Antingen från TikTok oftast eller ibland från YouTube också.
TikTok har ju den här galet bra marknadsföringen. Så fort du laddar ner en TikTok så är det en liten vattenstämplad TikTok-logga. Då var ju så de började växa från början. Att folk laddade ju ner sina TikToks, la upp dem på Facebook eller Instagram eller Snapchat. Och sen såg ju folk, vad fan är det här TikTok? Jag ser jättemycket roligt härifrån. Så laddar de ner appen och så börjar de köra där istället. Ja, jag förstår ju fullständigt varför investerare blir rädda, för att tappar man fortsatt användare framåt, då kan det gå rätt snabbt nedåt. För reklamnätverk, det är ju nätverksbaserat. Så minskar användarbasen så kommer värdet på det här reklamnätverket minska väldigt snabbt. Så skiftar fler användare mot TikTok så drar ju företagen dit också. Och allt fler företag skiftar ju nu en allt större del av sin marknadsföringsbudget i TikTok. Från 2-3% 2021 till 7-10% 2022. Och det här ska bli rätt intressant att se hur det spelar ut sig. För TikTok är en helt annan reklamplattform än Facebook. Det går inte bara copy och pasta. Jag skulle hävda att det är mycket lättare att göra reklam på Facebook än vad det är på TikTok. För att just nu i alla fall, det är väldigt lätt att få en return on ad spend som det heter på Facebook. Facebook är lite som en indexinvestering, medan TikTok är lite mer om en stockpicking. Så det finns ju potentiellt två case här. Det första är att allt fler användare rör sig till exempel på TikTok, allt fler företag följer med, även om de kanske inte får så jättebra return on ad spend. Det andra är att företagen märker att de inte får så bra return on ad spend och sen går tillbaka till Facebook, för även om användaren minskar så kommer de ändå få bättre ROI där. Det är svårt, jag vet inte vad correct call är där. Men en annan sak jag också har tänkt på, jag vet faktiskt inte om Facebook är ett bra köp här eller inte. Jag vet inte vad du tycker, Niklas, men kikar man bakåt så ser det ju väldigt billigt ut. De tradas ju på en free cash flow multiple på cirka 17, 6% free cash flow yield, och det kan nog alla säga är väldigt, väldigt bra. Men då är frågan, är det här fria kassaflödet hållbart? Man ser ju då, som sagt, avtagande reklam på plattformen. Man ser framförallt ökad capex, ökar med typ 70% det här året. Och det innebär ju minskade marginaler. Så att kikar man bakåt kanske man blir jättelurad när man går framåt, för att det här bolaget kanske är mycket dyrare än vad det ser ut nu. Å andra sidan är den populära traden att vara negativ till Facebook, och kan ju vara lite kul att vara lite contrarian där. Jag vet faktiskt inte, det ser ju jättebilligt ut när man kollar bakåt, men det finns mycket headwinds för Facebook just nu. Framförallt har de ju Metaverse, det är ju lite av en cash burn. Och där du måste lita på Mark Zuckerberg, att han vet vad han gör, att han kommer kunna lägga pengarna på rätt sätt, och om det inte blir någonting att han kommer kunna klippa det tillräckligt snabbt.
Ja, men precis. Och det är det här jag känner mig väldigt tveksam till Facebook just nu. Jag kan tänka mig att jag var positiv säkert inte alls för länge sedan. Men nu börjar man se att det vänder lite grann. Och det blir ju också då väldigt mycket negativt sentiment kring bolaget. Vem ska vilja äga det när det känns så här pass osäkert liksom? Och man märker också att det krävs ganska lite för att tippa över bolaget åt fel håll. Och som du säger, det jag tycker verkligen känns skakigt, det är det här med Metaverse. Vi pratade om det redan avsnitt 205, Into the Metaverse. Just det här grejen med att hur mycket man satsar på Metaverse, det kommer att kosta enormt mycket. Och man måste tro på den utvecklingen. Jag sålde det lilla, jag tror jag hade Facebook då, men jag har ju sålt det lilla Facebook jag hade just för att jag känner att men jag litar nog inte riktigt på den visionen. Jag litar inte på att de kommer vara de som vinner på det här. Inte sett i pengar i alla fall. Jag tror att många av deras verktyg de utvecklar och äger kommer bli jätteanvända säkert och jättebra. Men jag tror kanske inte att man har den typen av marginaler i Metaverse.
Det är jättekonstigt när man ska sitta och lägga massa pengar på Metaverse. Och framförallt lägger man jättemycket, eller jättestor andel av sitt earnings call att prata om Metaverse. Och lägger jättelite att prata om till exempel WhatsApp, som har 2 miljarder användare som man inte alls monetariserar särskilt bra.
Ja, och det tycker jag faktiskt också de har varit väldigt dåliga på. Det känns som att de har svårt på något sätt att få till det med annonser, just som du säger. De nyttjar inte stories på rätt sätt. De nyttjar inte riktigt reels på rätt sätt heller. Och de kan inte liksom monetarisera chatten. Så jag vet inte riktigt vad. De är extremt starka sett till hur mycket data de äger och användare. Men de monetariserar dem inte riktigt korrekt.
Exakt. Hade de kunnat monetarisera WhatsApp, monetarisera stories och reels på Instagram, och framförallt dra igång social commerce så att det blir vanligt. Varför ska du inte gå in på Instagram för att handla? Varför ska du gå till, jag menar, H&M.se eller någon konstig klädbutik? Så fort du ser kläder på Instagram så skulle du kunna klicka hem det och köpa. Det är jättekonstigt att det inte har brett ut sig bredare än. Och där tycker jag att de missar jättemycket. Och så nu ska de satsa på Metaverse. Det ser jättebilligt ut, det ser intressant ut, jag måste medge det, men jag är skeptisk.
Sen kommer det bli lite andra grejer också. De provar väl det här liknande som Twitter, att man ska kunna ha premium stories. Alltså du ska kunna ta betalt som Instagram-kreatör och ta betalt och för att få vissa stories. Du ska kunna välja att det här ska gå till mina premiumföljare. Så det kommer ju sådana grejer också. Men jag tror inte att det är så enorma pengar i det. En liten kommentar bara som jag såg här om Metaverse, eller då framförallt Oculus. Oculus är ju deras VR-headset, och Metaverse, man pratar ju mycket om VR, att det ska användas VR i Metaverse. Något som är intressant är för att jag såg då att nedladdningen av liksom Oculus-appar så att säga har ökat 70% year over year. Mer än nästan 2 miljoner appnedladdningar under december 2021. Så det var ändå intressant att det ser ut att finnas ganska stark ökning av nedladdningar där. Vilket då skulle kunna tyda på att okej, om man har intresset ökar för Oculus, då kommer också flera utvecklare komma till den plattformen och så vidare. Ändå inte sant att de verkar gå åt rätt håll där, men som många andra så har man lite svårt att se just det här VR-headset-trenden, att den verkligen ska sätta sig stenhårt. Så nej, jag ställer mig inte tvekande till Meta.
Ja, men som vi sa för kanske 10 år sedan nu, men jag är väldigt tveksam till att Metaverse ens kommer vara VR- och AR-baserat. Jag ser inte varför inte Metaverse bara innebär att när du lever mer på internet än i verkligheten.
Absolut, och den är ju redan här liksom. Vi ser det i Roblox, vi ser det i Fortnite, vi ser det i alla möjliga sammanhang att folk lever mer och mer på internet och skapar sin persona i Instagram, Twitter eller vad det är för någonting. Så absolut. Jag är lite tveksam till Facebook. Men du, vi hoppar vidare till nästa bolag.
Ja, det är Apple, nästa bolag. Det är inte så mycket att säga här. Dubbelsiffrig omsättningsväxt och vinsttillväxt. Rekordrapport för kvartalet för både omsättning och vinst. Skitbra helt enkelt. Och det är trots supply chain-problemen vi ser i världen. Apple, vi sa det för något, eller jag sa det för något avsnitt sedan. De har haft jätteproblem att få ut sina iPhone 13. Det verkar inte vara ett problem, för folk har beställt dem ändå. Och de slog estimaten, för det var ju fantastiskt. Det jag också tyckte var väldigt, väldigt intressant här nu är att deras Mac-försäljning är på all time high. Och det visar sig att det var ett väldigt, väldigt bra drag att börja producera sina egna M1-chip. För nu är ju majoriteten av Mac-sales, det är ju deras egna datorer med de här M1-chippen. Och jag har ju en sån dator själv, en MacBook Air med M1. Och den är ju fantastisk. Den är otroligt snabb, tyst som satan, har ju inte en fläkt i sig. Så det är ett genialt drag. Framförallt blir du säkert, dels har jag hört att det blir billigare än att använda Intel-chippen, så det är bra för marginalerna. Men framförallt blir det en säkerhet att kunna producera sina egna chip. Du behöver inte oroa dig vad konkurrensen gör.
Ja, det där är faktiskt jätteintressant med M1-chippet. Vi har väl pratat om det tidigare också, men de gick ju ifrån att använda en annan typ av design, eller man ska säga en annan typ av teknik, när de bygger de här chippen som tidigare inte såg lika intressant ut. Men det man har märkt, som jag har förstått det, är att de ser man ju att man kommer kunna öka prestandan i mycket, mycket längre fram än de här vanliga chippen, som har problem med att de börjar bli för små egentligen. Så det är jätteintressant faktiskt med chippet. Det var verkligen ett genidrag. Det trodde man inte när de gjorde det. Jag var väldigt osäker på hur de skulle kunna lyckas producera egna chip. Det känns som att Intel är ju liksom bäst i världen på det här. Men det har man verkligen lyckats med. Och det som är intressant, som du säger, att man slår ju ändå, gör en rekordrapport trots att man har supply chain problem. Även till viss del också såklart ett tacksamt om att de har sitt så kallade Apples services, det vill säga det de drar in från iTunes eller liksom och App Store och så vidare. 20 miljarder dollar tror jag nästan det var uppe i senaste kvartalet. Och det här har ju växt varje kvartal egentligen, intäkterna från servicedelen. Det vill säga det när de tar till exempel, du köper en app i App Store, då får ju Apple lite pengar för det, bara för att de tillhandahåller plattformen. Det är närmast 100% marginal.
Och det säger sig själv, desto mer man lever via mobilen, desto större App Store blir, desto större blir att använda appar, desto större intäkter kommer ju Apple dra i. Alltså de tar ju 30% av intäkterna där.
Ja, och jag tror att det blir faktiskt, det är ganska stor grej här tror jag, att man, folk börjar bli mer och mer betalningsvilliga för det också. Jag tror att det var mer förut så att man ville att det skulle vara gratis och man hade svårt att betala saker på nätet, men folk idag är så extremt vana vid att betala på nätet så att man har mindre och mindre problem med att betala för en app. Det upplever jag i alla fall, samma sak med spel och så vidare också.
Jag tror man börjar förstå värdet man får ut av det. Jag menar, ska du prysa 20-30 spänn för en app, du inser snabbt hur snabbt du får tillbaka värdet på den investeringen.
Ja, och det är samma sak liksom idag, att folk har mer betalningsvilja för att slippa annonser också. Vi ser fler och fler som går över till YouTube Premium till exempel för att slippa annonserna i YouTube. Det är liksom, det är en extremt bra deal. Du betalar en 100 i månaden och du slipper se reklam. Spenderar du många timmar på YouTube varje månad så är det verkligen värt det. Men det enda man kan ta med sig som brasklapp, det är ju att det pågår ju ett priskrig här, där man mellan olika tjänster försöker pressa ner marginalen som plattforms, alltså den som äger plattform. Så det finns ju en stor risk att Apple på sikt kanske behöver pressa ner det och inte kan ta ut 30%. Många har ju också försökt, till exempel Spotify, att flytta ut köpen. Det vill säga att istället för att du köper appen i App Store så går du ut på deras hemsida, gör köpet, har en prenumeration och då får du fullt liksom prenumeration i appen. För att säljer de Spotify-abonnemanget via appen, då kommer Apple ta 30% av Spotifys intäkt. Men säljer de via sin hemsida gör de inte det. Men apropå YouTube så kanske vi ska hoppa in på Netflix också och prata lite om hur det går för dem.
Det var ju minst sagt en tuff rapport för Netflix. Kom in med...
Föll väl 20% va?
20%. Rapport. De kom in med färre nya subscribers än vad man väntar sig. Kom in med 2,5 för miljoner för kvartalet jämfört med 4 miljoner året innan. Vilket i och för sig var 2020. Så kanske inte var så konstigt att förvänta sig. Men... framförallt så kommer in 8,3 miljoner för helåret versus 8,5 som var på estimaten. Och det tyckte inte marknaden om. Och bolaget följer som en sten.
Och här kan man ju säga någonting. Melvin Capital, de köpte in sig i Facebook precis innan den föll 25%. Det är en stor känd hedgefond. Jag köpte ju in mig precis innan Netflix släppte sin rapport, gick in 20%. Alltså... Jag skulle alltså kunna driva en hedgefond. Det är egentligen det vi säger här.
Ja, men sen frontrunnade vi också Bill Ackman, så att det tog väl ut varandra.
Precis. Jag köpte ju innan rapport, förlorade massa pengar, försökte då köpa dippen med företagskontot istället, och det gick bra för Bill Ackman klev in också. Så det var plus minus noll kanske på affären.
Jag tycker det är viktigt att påpeka att allting ser inte så illa ut för Netflix, även om de missar subs lite. De sa också att de hade minskat churn, vilket är otroligt imponerande, för den var redan väldigt väldigt låg. De har ökat tittande, så att även under 2021 så tittade folk på mer saker på Netflix, vilket gör ju att framöver antagligen kommer churnen gå ner ännu mer. Det kanske är en lite mättad marknad, men de kommer i alla fall ha kvar sin abonnemang. Dessutom hade Netflix årets största tv-serie, det var Squid Game. De hade sina två största filmreleaser någonsin, Red Notice och Don't Look Up. Och så hade de flest nomineringar och vinster för en studio i både Emmys och Oscars. Så att jag tycker det är mycket snack om konkurrensen och Netflix inte har någon kvalitet, men jag tycker det där motbevisar lite. Framförallt så tycker jag kanske att det är lite det här med fokus på kvalitet, till exempel det HBO har, är väldigt överskattat. Men det som är underskattat är ju snarare entertainment value. Varför tittar den mest underhållning? Var kan de lägga majoriteten av sin tid på? Och streamingtjänsterna så är det ju Netflix. De facto för att de har mest content. Det finns mest att kolla där, så de kommer lägga majoriteten av sin tid där. Men kollar man overall, det är där risken kommer. Det är ju nästan utanför de här streamingtjänsterna som HBO, Netflix och Disney+. Det kanske är snarare YouTube och TikTok man ska vara varsam för. För man ska inte underskatta det här. Man ska inte underskatta dels att det är en lägre time commitment att kolla av YouTube och TikTok. Det är väldigt många som dras till det här att kunna lägga 10 minuter på YouTube snarare än bara lägga 2 timmar på en film. Det är ofta därför folk drar sig till tv-serier också. Kolla 30 minuter här. Även om du spenderar lika mycket tid så känns det skönt. 30 minuter, 30 minuter, 30 minuter.
Nej, men Netflix tycker jag känns väldigt intressant. Och som du säger, konkurrensen, absolut, det är jättestor konkurrens. Men det är fortfarande så att väldigt många, till exempel USA, kör fortfarande kabel-tv och så vidare. Så det finns fortfarande jättemycket publik som du kan dra in på streamingtjänsterna. Jag oroar mig inte jättemycket för att Disney Plus är en bra tjänst. Jag tror att man behöver Disney Plus och Netflix. Jag tror att majoriteten av människor, i alla fall i rika liksom länder, kommer att skaffa flera streamingtjänster också ha separat. Och TikTok, absolut. Men TikTok är inget att smälla på tvn. Däremot sitter du och scrollar TikTok medan du kollar på någonting på Netflix.
Exakt. Och det är ju det jag menar egentligen. Att jag tror att det finns plats här för flera streamingtjänster, men det är det man egentligen ska hålla koll på, det är hur mycket någon använder en tjänst. För att desto mindre du använder en tjänst, desto större sannolikhet för att churnar. Om då liksom människor föredrar att sitta och scrolla Netflix för att de tycker att det är skönare än att behöva välja ut en film.
Scrolla en TikTok menar du antar?
Ja, exakt. Scrolla en TikTok, inte scrolla Netflix. Då är det en större risk än att du ska sitta och välja filmer mellan olika plattformar. Det finns ju plats för båda. Men du har bara 24 timmar på ett dygn. Och det kommer tillbaka lite här mot liksom kvalitet. Netflix har dålig kvalitet. Det spelar ingen roll. Kolla hur många som kollar på Mr. Beasts videos på YouTube. Det är ingen som kan säga att det är superhög kvalitet. Det är en YouTube-snutt liksom. Det är en YouTube-video. Det har en väldigt begränsad kvalitet när det är liksom 5-10 personer som står och spelar in det här. Men det drar ju miljoner personer, 20-30 miljoner som kollar det här varje video. Så att det är där man kommer in, entertainment value versus kvalitet.
Nej, och man ska inte underskatta just det här slötittandet som finns också. Folk sitter och slöskrollar medan de slötittar. Många tv-gångar, alltså Netflix och sånt, medan de jobbar idag när de kan jobba hemifrån och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt stort det. Samma sak med YouTube förstås också, att man har gått med att man sitter och gamar. Däremot tycker jag verkligen Disney känns jätteintressant också, speciellt nu med tanke på att man ska öppna upp alla parker och så vidare. De kanske har varit öppna ett tag, men det lär ju en massiva bokningar, kan jag tänka mig, för sommaren nu också, turister och så vidare kommer in. Och det är ändå det stora kassako. Jag tror att Disney är verkligen helt rätt positionerade på flera fronter.
Disney har ju så otroligt intressant ekosystem. Vi har pratat det flera gånger, bland annat i avsnitt 207. Så det kan gå tillbaka och lyssna på om streamingkrigen. Men hela deras ekosystem där, att de har ju det här med Disney Plus för att få in liksom folk att titta på deras content, för att sen skyffla dem vidare till bio, för att sen skyffla dem vidare till sina parker, för att skyffla in dem i merch. Så att de tänker ju hela vägen för att få folk att bara köpa. Ja, det är otroligt mycket företag.
Sen om vi ska snabbt jämföra YouTube och Netflix. En intressant jämförelse jag sett här nu när Netflix föll, och man helt plötsligt då skulle komma ut med hot takes om varför Netflix sög. Då pratar man ju om YouTube jämfört med Netflix. Och så sa man att YouTube i Q4 fick upp en omsättning på 8,6 miljarder dollar. Medan Netflix under samma period drog in 7,7 miljarder dollar. Alltså YouTube hade högre intäkter än Netflix under ett kvartal. Och det är superintressant. Sen dock var det riktigt first level thinking när man säger att YouTube, de har $0 i konto. Budget. Och Netflix, de har en contentbudget på $14 miljarder på ett helår, inte på ett kvartal. Alltså, så man blandar också lite äppel och päron här. Men Netflix har en väldigt stor budget för att skapa innehåll. För som Fabian säger, det är väldigt hög kvalitet på det ändå. Eller så köper man in saker med hög kvalitet. Det kostar ganska mycket pengar att göra tv-serier och filmer. Medan YouTube har noll i contentbudget. Men det är ju bullshit, för de betalar ju ut pengar hela tiden till sina kreatörer. Det är ju ingen som gör filmer gratis på YouTube. Ja, de som har få följare för sig gör ju det. Men majoriteten får ju betalt för att de gör det, annars skulle de inte fortsätta. Skillnaden då är att Netflix, de betalar i upfront, de tar en stor risk. Om de finansierar Squid Game och Squid Game blir dåligt, då har man förlorat pengar, rätt ut sagt. YouTube däremot betalar ju ut annonsintäkter endast det som ger visningar, som har en revenue share-modell. Och det kan man då lyfta fram som att det är väldigt intressant, för YouTube tar ingen risk. De betalar bara ut till det som faktiskt går bra. Man betalar först efter att det har gått bra, efter man tjänar pengar på det. Men det där tycker jag är lite first level, för det du måste tänka på vad som händer när det här skalar. Om YouTube skalar från en miljon visningar i månaden till en miljard visningar i månaden, då skalar ju också utgifterna på samma sätt, eftersom de har en revenue share-modell. De måste alltid betala ett lika stor andel av intäkterna. Medan Netflix har ju en fixerad kostnad. Det spelar ingen roll om de har en miljon visningar eller en miljard visningar. De måste producera samma typ av content. Och det är det vi har sett i Netflix också, att när de hade få prenumeranter så tjänade de inga pengar. Sen klädde de över en nivå där de började tjäna hiskliga pengar. Och för varje år de kan öka prenumeranterna så ökar också vinsterna här. Så det är lite intressant. Man kan vrida och vända på det här flera sätt. Det är inte så enkelt som många får låta som. Marginalen ökar med tittandet på YouTube. Det är samma problem som Spotify har till exempel. Desto mer du använder tjänsten, desto bättre den är. Desto mer pengar måste de betala ut till skivbolagen. Medans Netflix har konstanta marginaler, eller fixerade marginaler. Nej, förlåt. De har fixerade kostnader, vilket gör att marginalen kan skala. Så det tycker jag är intressant.
Exakt, och det är det som många också missar med Netflix. Det som är fördelen med YouTube och allmänt med user-generated content, det är ju att, som säger, ingen investering. Och framförallt, det skalar ju väldigt, väldigt bra, eftersom det alltid kommer komma in fler folk på plattformen som vill göra content. Och det gör ju att du håller igång nätverkseffekten. Den blir väldigt effektiv på en plattform som YouTube.
Så att de sanna siffrorna är att ja, Netflix, de lägger ungefär 14 miljarder dollar på content per år just nu, och då genererar de lite mindre omsättning än YouTube gjorde senaste kvartalet. Men YouTube lägger i snitt, man beräknar att de kommer betala ut 16 miljarder dollar till sina kreatörer, så de betalar alltså mer för sitt content än vad Netflix gör redan idag.
Det som dock är intressant med YouTube, vi kanske ska hoppa över på Google när vi ändå börjar prata om det, men YouTube har växt sin omsättning 4 gånger om sedan 2017, så det är en jäkla bra tillväxtmaskin där.
Och missförstå mig rätt, det är inte så att jag hackar på YouTube. Jag tycker YouTube är en fantastisk plattform.
Ja, vi börjar här med YouTube då, när vi pratar om Netflix. Så ska påpekas att Google köpte YouTube för strax under 2 miljarder dollar. Och nu växer YouTube topline med 9 miljarder dollar per år. Det är rätt imponerande. Och där är andra gången de överstiger Netflix omsättning. Rent allmänt, det var också ett väldigt starkt kvartal för Google. Man dubblade typ vinsten. De verkar faktiskt ha gynnats rätt bra av Apples förändringar. Det har väl varit så, folk har lämnat Facebook, gått över till Google istället. Det är en rätt hård bransch, marknadsföring, dog-eat-dog world.
Jag kan tänka mig, nu spekulerar jag fritt här, men jag kan ju tänka mig att antagligen har man väl sett på Facebook att man stoppar in pengar, får inte lika mycket klick. Men för det är en väldigt datadriven. Jobbar man med olika typer av annonsering på nätet, så är det extremt datadrivet. Och ser man då att okej, vi får mycket bättre resultat, eller vi får fortfarande samma resultat, men Facebook har blivit sämre resultat på Google, då kommer man öka sin annonseringsbudget på Google förstås. Och som vi sa, de har ju fortfarande så mycket bra data, oavsett vad Apple gör för förändringar i integritetsfrågor, eftersom de själva ser allt du söker på, allt du youtubar på och så vidare.
Ja, framförallt är det ju svårare att se vem det är som klickar, vem som det är som köper. Så att du som företag kan ju inte använda den datan heller. Det är ju inte bara Facebook och Google som sitter och snurrar data här. Även alla bolag som använder Facebook och använder dem för att få in kunder använder ju den datan också. Så är inte det särskilt transparent, så minskar ju värdet av Facebook också. Men allmänt som sagt, stark kvartal från Google. Google Cloud Platform växte 45% på året. Drar nu in 5,5 miljarder dollar per år. Men de torskar fortfarande pengar, går med förlust, till skillnad mot AWS och Azure som är lönsamma. Och det tycker jag är rätt intressant, för GCP är ju en väldigt stor plattform, men inte lika stor som varken Azure och AWS. Och det visar sig att trots att de har väldigt stor skala, så tydligen inte tillräckligt stor, för att de får inte snurr på det här än. Förhoppningsvis i framtiden, men inte än.
Jag såg en graf på det där just. Det här är ju väldigt intressant just med molntjänster. Amazon har vi lyft många gånger. Amazon och dess AWS, alltså Amazon Web Services, det är ju och har är fortfarande det största molnet i världen. De var ju först och äger fortfarande över en tredjedel av marknaden. Har legat väldigt, väldigt stabil faktiskt, år efter år. Jag har tittat på siffror fram tillbaka till 2017 och Amazon har i princip legat flat. De har alltid ägt en tredjedel av marknaden. Sen har ju marknaden växt, det är därför Amazons moln har växt då. Övriga, alltså det som bara kategoriseras in under övrigt, har minskat från ungefär 35% till närmare 25%. Det som växer egentligen, Google ökar lite grann från 5-10%. Alibaba ligger hyfsat flat men ökar lite grann. IBM bara tappar och tappar. Det som verkligen har ökat, som sticker ut, som har en enorm tillväxttakt, det är Microsoft och deras Azure, som har gått från ungefär 12,5% till över 20% av marknaden. Och det här skulle jag säga är en väldigt stort hot. Men så här, Google, jag har väldigt mycket folk som pratar väldigt väl om Google och säger att Google Cloud är superbra. Jag tror att Google Cloud framförallt väldigt starka inom AI, det är det de satsar på mycket med machine learning och så vidare. Och jag upplever också, som sagt, nu tittar jag bara från vad jag själv ser, så upplever jag att många yngre företag, startups och så vidare gillar Google väldigt mycket. Det är lite mer modernt kanske, men de flesta företag kör ju redan Microsoft Office och så vidare och gillar då att man bara stoppar in det i Microsoft Azure. Det blir väldigt smidigt i samma konton och så vidare. Det är min hobbyanalys av molntjänstmarknaden. Oavsett så har alla väldigt fina marginaler och växer väldigt starkt.
Det är exakt den insikten jag har också, eller den analysen jag har också. Majoriteten av stora bolag, de använder redan Microsoft, de har ju Excel-paketet och allting, de kör redan där. De skulle förlora mer på att inte köra Azure, där du framförallt kan ha den här hybridmodellen som många verkligen vill ha. Större tech, mer etablerad tech som funnits ett tag, kör på AWS eller delad, alltså har flera services. Och många yngre bolag, framförallt startups, går till Google, för de har så mycket bra gratis du kan använda där redan, som funkar väldigt bra tillsammans.
Precis, och det är väl egentligen samma sak som att till att folk väljer Google Docs istället för Microsoft Office i vissa fall. För det är gratis, man känner igen det. Som, är man lite yngre så tycker man inte att det är så viktigt att det är Word eller Excel. Men de äldre vill hela tiden ha såklart det etablerade. Så Google växer ändå kraftigt liksom. Och som du säger, de är väldigt duktiga på att ge ut bort saker gratis. Så man börjar bygga sina grejer där för att det är gratis. Och sen så skalar det upp medan företaget skalar upp.
Exakt, så det funkar exakt likadant egentligen som Microsoft. Det som företaget använder och etablerar sig på, det kommer de sen antagligen använda som cloud service och andra produkter också. Och det är därför de vill få in dig på så mycket ekosystem som möjligt, för då kommer du inte byta bort det.
Och det viktigaste att ta med sig, tror jag, det är att det finns plats för samtliga här. Sen kommer det åka upp och ner lite grann vilka som har vilka marknadsandelar, men det finns plats för samtliga och marknaden i sig växer enormt mycket.
Det jag tycker man ska påpeka här är att Google, de verkar lida av marginalkompressioner, så det är verkligen det kallet du drog förra gången. Jag tror till och med att du pratade om just Google då. Och det är till stor del för att de har ökat overhead och de dras med de här förlusterna på sin cloud-plattform. De har jättefint kassaflöde. De har FCF på 67 miljarder i år. Men de säger också att de måste öka CapEx meningsfullt under 2022. Det kommer att dra ner deras fria kassaflöde. Så att, det är väl liksom lite samma grej med Facebook där. De måste öka sina investeringar och det gör ju att bolaget kanske ser mer attraktivt ut i bakspegeln än framåt.
Vi ska förstås också, jag har lite mer jag ska prata om molntjänster faktiskt, amerikanska molntjänster, men vi kan bränna av de två sista bolagen först, som också är ju ändå molnproviders som det fint heter. Och det första är Amazon. Slog vinstestimat med råge, rusade cirka 20% after hours, alltså efterhanden. Men det var ju som sagt för att de i förhanden också gick ner nästan 10% eller vad, för att man trodde det skulle vara en svag rapport. Lite intressant här, Rivian, berätta Fabian.
Ja, De kom ju med en rekordvinst här och folk var väldigt snabba på att påpeka hur värdelösa analytiker är, för de kom med vinst per aktie på $27 eller någonting och estimat var väl på $2-3. Och så var man snabb på att påpeka hur värdelös estimaten var, men 11,8 miljarder av deras vinst på 14,3 miljarder, alltså cirka 80%, kom från deras ägande av Rivian, alltså det här elbilsbolaget som noterades i Q4 förra året. Och det var väl, de markerade väl mark-to-market på $100 i sin redovisning. Rivian har sedan dess fallit cirka 40%, det har väl halverats ungefär i värde. Så det är rätt intressant hur man skriver in det. Skulle man utesluta vinsten från Rivian, den här one-off-effekten som inte kommer finnas med nästa kvartal, då ser inte vinsten alls lika bra ut.
Nej, det borde väl rimligtvis bli en förlust till och med nästa, eftersom det nu har fallit 50%, och då måste de ju sänka ner värdet igen.
Exakt, men räknar man bort Rivian och bara räknar deras core business, så har jag för mig att vinsten till och med har backat. Alltså inte förlust, men då, det ser inte alls lika bra ut som i förra kvartalen, vilket man inte hade kunnat tro med tanke på reaktionen på marknaden. Dessutom är international sales ner, alltså en av deras huvudsegment. Där maskiner är ju såklart i reklam, vilket är rätt intressant. Amazon är väl tredje största reklamspelaren i världen nu. Och man är upp 33% för kvartalet. Och det här handlar ju främst om sponsrade produkter och brands när du går in på själva Amazon-portalen och ska handla. De dunkar ju upp hur mycket, i stort sett, rekommendationer för vad du ska handla. I stort sett allt sånt är ju ads. Och sen är även deras tredjepartsförsäljning upp 56%. En intressant grej är att de också har ökat kostnaden för Amazon Prime med cirka $20, går från $119 till $139 om året. Så här har man ju verkligen pricing power. Men som vi sa i början, det här bolaget, Amazon alltså, de förväntar ju tillväxt i Q1 vara cirka 3-8%. Så det ser inte heller så jättetrevligt ut om man tar i hänsyn att vinsten var inte så attraktiv som den såg ut. Deras core-försäljning har minskat och förväntade intäkter stannar in. Det är inte de här dubbelsiffriga talen som man är van vid.
Nej, och man kan väl bara säga någonting kort här. Det är rätt intressant att alla de här tre, vi ska komma in på Microsoft också. Google, Amazon och Microsoft är ju cloud providers. Det är oftast det mest intressanta segmentet, tycker jag, i de här bolagen. Men det är intressant, för Google pressas, de är ju egentligen i grund och botten en annonsverksamhet, men så har de en cloud provider. Amazon är i grund och botten den här liksom marknadsplatsen, men idag också faktiskt annonseringsplattform och cloud provider. Microsoft någonstans lite mer renodlad cloud provider, i och med att de har flyttat allting till cloud. Det enda de har kvar egentligen är ju spelen, kan man väl säga, och lite hårdvara vid sidan av. Men intressant just att Google som sagt har en marginalpress. Amazon har ju väldigt svårt just det här med vinsten kring att okej, Prime nu och annonser går ganska bra, men just deras liksom marknadsplats har ju varit alltid väldigt, det är lövtunna marginaler, och som sagt, stor del av vinsten kom nu från Rivian, så att, lite svårare tycker jag att följa de två bolagen, men såklart superintressanta båda två. Vi hoppar väl slutligen in på Microsoft som kom in med väldigt bra omsättning, väldigt bra tillväxt överlag liksom på alla delar. Som sagt, Azure fortsätter växa och äta upp marknadsandelar.
Jag vill ju bara påpeka här då att Microsoft följer först för att man kommer ut med avtagande tillväxt på Azure, för att sen liksom helt vända när Microsoft kom ut och sa att det här är bara tillfälligt, vi kommer accelerera tillväxten igen, för att det är ojämnt flöde, de här kontrakten är idioter. Så det är också så här, ett typiskt tecken på effektiv marknad. Det jag tyckte var väldigt intressant var att vd Nadella, han menade att fler och fler börjar använda PC från allt ifrån programmering till design, vilket jag tycker är rätt intressant, för att liksom Apple säger att Mac går jättebra. Betyder det här allmänt att folk börjar köpa fler och fler datorer igen?
Bra fråga faktiskt. Jag upplever också det skiftet de senaste åren, där PC verkligen gått från att det varit hatat för att det varit så fult liksom och så vidare jämfört med Mac, till att idag ser ut i princip på Mac och funkar lika smidigt som Mac. Och jag som har varit Mac-användare i åtminstone 10 år tycker liksom att PC är lika bra eller kanske till och med bättre idag. Men Mac har också blivit bättre. Så det är lite lustigt. Alla datorer har egentligen blivit bättre.
Det var ju utan tvekan ett tag där folk, det kändes som folk minskade köpet av datorer till förmån av att köra på padda eller telefon. Och jag undrar om det börjar skifta tillbaka nu när folk kanske är mer hemma, jobbar mer hemifrån. Du måste helt enkelt etablera dig mer hemma. Du kanske räckte för att ha en dator på kontoret, sen när du kom hem satt och scrollade på mobilen och kollade Netflix på padda.
Kan vara så, och gaming växer överlag och folk måste kanske ha 2 datorer, en på kontoret och en hemma kontoret. Man har fått bidrag till att köpa datorer ofta om man jobbar hemifrån. Dessutom har väldigt många rört sig på arbetsmarknaden och bytt jobb och därmed också fått ut nya datorer, så jag vet inte. Omsättningen faller upp 20%, net income, alltså vinst i bolaget, kommer också in på drygt 20%, vinst per aktie också upp 22%, så ganska stadigt 20% tillväxt för Microsoft. Intäkter är det som kallas för productivity and business processes. Det är här till exempel Office ligger och även Dynamics då, som är väldigt stort liksom affärssystem, och faktiskt LinkedIn. Det ökade 20% i affärsområdet. LinkedIn för övrigt är jätteintressant, upp 37%, det växer som tusen. Det är bara något år sedan eller två, det känns som de helt plötsligt hittade formen för LinkedIn och har bara börjat kräma ut pengar ur LinkedIn. Och det är väl för att man har börjat hitta säkert, det är väldigt mycket rekryterare som använder LinkedIn, man har börjat jobba mycket med learning paths och certifiering och sånt via LinkedIn, och det känns som att LinkedIn börjar bli väldigt liksom, på något sätt lyckas de verkligen monetarisera.
Jag vet inte varför, men folk använder tydligen LinkedIn av en anledning, och då som du säger, för att rekrytera supersmidigt. det är ju skitbra att ha prenumeration då.
Majoriteten av de jag känner som har bytt jobb nyligen har fått sina nya jobb via LinkedIn.
Alla jag
ofta
känner,
vi rekryterare som söker på taggar, hittar folk med viss kompetens, ringer upp dem eller skriver till dem på LinkedIn för att sen boka in en telefonintervju.
I stort sett alla jag känner använder någon typ av rekryterare eller headhunter som hittar företag åt dem. Och väldigt, väldigt få sitter och söker jobb själv. Det som är intressant här då, LinkedIn, de hade intäkter på cirka 10 miljarder dollar. Det är rätt långt ifrån Facebook och Google som har några hundra. Men det är typ dubbelt så högt som Twitter.
Ja, lite intressant. Twitter har faktiskt också varit historiskt dåliga på att monetarisera sina användare.
Ja, det är helt fruktansvärt med tanke på hur bra plattformen är annars.
Bara en tanke kring LinkedIn där. Kan tänka mig två saker som har drivit där. Dels är det ju, som vi pratade till, det är svårt att hitta bra folk idag. Det är svårt att rekrytera inom många branscher. Framförallt den typen av branscher som kanske använder LinkedIn väldigt mycket. Så därför många går över till rekryterare och rekryterare gäller att använda LinkedIn. Det andra som är intressant, det vet jag inte hur mycket de nyttjar, men det känns som att de borde ha en fördel som man har data där. Det går ju att hitta kandidater som kanske inte själva än har insett att de letar nytt jobb, men de tittar ganska mycket nyfiket på andras statusuppdateringar, de tittar nyfiket på jobbannonser som dyker upp på LinkedIn och så vidare. Då har de ju faktiskt data, de kan ju antagligen förutspå att den här personen börjar bli redo att röra sig vidare. Låt oss skicka annonser till honom på något sätt.
Ja, sen ska man inte glömma bort att LinkedIn har ju en ad-plattform också, och jag kan ju tänka mig att är du en business-to-business-företag, vart ska du göra reklam där? Ska du göra det på TikTok? Ja, det är nog rätt svårt. Ska du göra det på Facebook? Det är nog också rätt svårt. Ja, då är det kanske rätt smidigt att göra det på LinkedIn, där alla är ju inne på LinkedIn av professionella skäl.
Ja, och du kan ju styra det då, istället för ett intressen så kan du ju styra det mot vilken arbetsgivare du har, eller vilken bransch du jobbar inom, eller vilken typ av roll du har. Vi går vidare. Dynamics är också jätteintressant. Det är ju ett jättestort affärssystem. Det är tydligare Navision, och det hade något annat namn också som jag tappade bort nu bara för det. Men jättestort utbrett affärssystem som kommer i en ny version hela tiden. Som är jättebra. Upp 45%. Jätteintressant tycker jag att det där växer så pass starkt. Det är riktigt sticky business som knappast kommer försvinna. Det går inte att byta lika lätt som Azure. Och apropå Azure, tittar vi på Intelligent Cloud som det så fint heter. Så ökar det 30% ungefär. Och sen har de personal computing, ökar 15%. Och det är framförallt Windows ökar 25%. Xbox Content and Services går upp 10%. Det är Search, vilket också är helt otroligt. De har ju Bing Search som ingen använder. Men den har faktiskt ökat deras, liksom, tar man bort för trafikkostnader, alltså kostnader för att få in användare, så har det faktiskt ökat 30% intäkter där. Och sen har de förstås in Surface och lite annat. Så att, rätt intressant. Och dessutom har man köpt tillbaka då 11 miljarder dollar i aktier. Så man gör återköpsprogram. Och det här ökar man nu med 9%. Så att det är, ja, ett starkt intressant, en intressant bolag helt enkelt fortsatt. Det stora problemet som jag ser här med de här molnbolagen, jag sa att jag hade en liten grej jag ville ta upp här med molnbolag, det är ju det här stora problemet nu mellan EU och USA, och att det inte liksom finns ett bra sätt att använda amerikanska molntjänster inom Europa. Och det här är kanske inte så många som känner till, men så bland annat en artikel häromdagen bara, då var det att Mark Zuckerberg var ute och hotade om att de skulle stänga ner Facebook och Instagram i Europa om man inte kan få upp någon form av transatlantiskt avtal, som det så fint heter, för att hantera data. Och egentligen, det här är lite för invecklat för mig att helt förstå mig på och förklara på ett enkelt sätt. Jag är ju liksom ingen jurist, men grund och botten handlar det egentligen om att det finns ju en stor battle mellan EU och USA kring data. Man vill skydda folks data och deras integritet, och man vill förstås också skydda nationella säkerheter. Så EU kommer ju bland annat in med GDPR som alla känner till idag. Det handlar om att skydda data. Sen har det funnits då massa olika sätt. Okej, men hur ska amerikanska molnföretag, för det är det vi använder ju Facebook, Amazon och Google. Det finns inga vettiga europeiska alternativ. Vi måste använda de här amerikanska tjänsterna. Hur ska de få processera vår data på ett bra sätt? Ja, men dels har vi byggt massa molncenter, alltså datahallar runt om i Europa. Vi har ju till exempel både Microsoft och Facebook har ju serverhallar i Sverige till exempel. Så de kan ju garantera att datan finns bara i Sverige. Men då finns det bland annat ett problem då, att man har ju den här FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act i USA, som säger att ett amerikanska myndigheter i form av FBI och CIA tror jag även är, de kan ju kräva till exempel av Microsoft att utlämna data om deras kunder. Och helt plötsligt då så betyder ju det att en region i Sverige, eller en militär, eller liksom viktigt företag som Saab som har känslig militär data, de kan ju inte ha sina saker på ett amerikanskt företags servrar. Även om de garanterar att datan finns i Sverige, så är det ett amerikanskt företag som äger det, vilket gör då, tack vare alla de här regelverken, att det går inte att ha det. Så det här är faktiskt ett jättestort problem, och faktum är att anledningen till att man inte uppmärksammas som ett stort problem, det är för att de flesta idag blundar för det. Eftersom det inte finns något alternativ till AVS och de andra amerikanska molnheterna, så bara blundar man och kör de här tjänsterna fast de egentligen är olagliga. Och nu var det faktiskt till och med ett fall här nu i i Österrike, där man till och med pekade på, det var någon form av hälsotjänst eller sjukhus eller någonting, som på något sätt då hade Google Analytics. Så när du gick in på den här sajten så på något sätt var du targetad av Google Analytics, och det kom de fram till då att det är olagligt helt enkelt, eftersom Google kan lämna ut din data till amerikanska spionorganisationer. Så Google Analytics är nu alltså olagligt inom Europa, enligt domstol. Och det här är ganska intressant, som sagt, för det är ingen som pratar om det här, förutom de som är inom den verksamheten då. Men det är ett jätteproblem, och det finns inte någon riktigt tydlig lösning. Amerikanska företagen lobbar ju jättehårt, de vill inte förlora den europeiska marknaden, så de lobbar ju jättehårt för att försöka lösa det här. USA vill inte tulla på sina säkerhetsintressen, de tycker ju svinbra att kunna plocka ut data om europeiska medborgare. Och Europa vill ju, tycker ju någonstans att ja, men om vi bara behåller GDPR och är superhårda, då kommer vi få europeiska molnjättar istället. Men de finns ju inte. Det liksom går inte att bygga upp den tjänsten hur som helst. Så det är någonting man ska hålla koll på. Jag vet faktiskt inte alls hur det där kommer lösa sig, eller om det ens kommer lösa sig. Men det är jätteintressant och ett jättestort hot. Om Microsoft förlorar hela sina europeiska kunder till exempel, alltså hur mycket slår inte det mot marginalen? Och dessutom, hur mycket slår inte det mot produktiviteten i Europa om vi helt plötsligt inte har Office-paketet?
Nej, men allmänt, jag tycker du lyfter en jätteviktig poäng där. Vi har inte infrastrukturen i Europa för att kunna ta över det som Microsoft och Amazon och Google gör åt oss. Jag menar, vad ska vi använda? Allt annat är ju rätt kast helt enkelt. De europeiska lösningarna vi har är helt enkelt rätt dåliga. Vi hade ju krossat vår egna industri av att byta ifrån dem. Inte bara kostnaderna från att byta allting, utan potentiella förluster vi hade haft i att vi bara inte har know-how i att sköta den här typen av infrastruktur och alla de funktioner som kommer till också. Det krävs ju en del jäkla data för att bygga de här funktionerna som finns.
Och det här är ju ett jätteproblem, och det kommer faktiskt drabba de amerikanska bolagen som tappar massa intäkter, men det kommer framförallt drabba Europa om det här liksom skulle, om man skulle gå på det här hårt, för att det är vi som tappar det, så vi har ju precis inga molntjänster. Vi kommer liksom skickas tillbaka till medeltiden sett till IT. Så det är ett jättestor grej som inte diskuteras tillräckligt. Ja, det var dagens avsnitt, och vi ska väl som vanligt ha en liten innehållsförteckning här om det är något bolag vi äger. Jag äger faktiskt Netflix, vi äger även det i bolagsportföljen, och jag har även Microsoft.
Jag äger bara Netflix via bolagsportföljen.
Men oavsett vad vi äger eller inte, så inget hört den här podcasten. Rådgivning, all åsikt var egna, eller gäst och eventuella sponsorer, inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Glöm inte att gå in på aktier som nu har amerikanska bolag på plattformen för att se liksom ny information om bolagen och data och PM och så vidare.
Och diskutera dem framförallt med andra aktieägare. Superintressant. Är du intresserad av de här bolagen vi har pratat om idag, så måste du in på aktier och följa dem på aktieplattformen.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Sist men absolut inte minst, vad vill du göra då, Niklas?
Vi vill säga stort tack, kära lyssnare, för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.